och välkomna till Tyresö kvinno- och tjejjours podd, berättelser från Tyresö kvinno- och tjejjour. Jag tror vi är inne på avsnitt 4 nu. Det här avsnittet ska vi prata om hur att bo på en kvinnojour när man är en ganska ung, eller relativt ung i alla fall. Och därför så har jag med mig en gäst här som faktiskt kommer få vara anonym för att hon lever under hot fortfarande. Jag kommer kalla henne Sofia under programmets gång, men det är alltså ett fingerat, nej jag kan inte uttala det här ordet, fingerat namn. Ja, precis. Du måste vara så van vid så här att du absolut inte heter det du heter egentligen, så alla kan kalla dig vad som helst, eller?
Ja, jag är typ van vid det. Det är ganska sjukt, men så är det.
Hur känns det att vara med i podd?
Det känns bra. Det är, alltså, jag är jätteglad om jag kan vara med och liksom sprida information till andra om kvinnojourer och kvinnojourers arbete.
Ja, tycker du det är viktigt?
Jag tycker att det är jätteviktigt. Mm. För mig så, alltså kvinnojouren skulle jag nästan kunna säga räddade mitt liv. Så att ni gör ett jätteviktigt arbete.
Ja, du tycker alltså det att kvinnojouren räddade ditt liv?
Ja, det tycker jag faktiskt.
Ja.
Utan er så vet jag faktiskt inte om jag hade suttit här idag.
Nej, men jag tänker så här, det är väl alltid bra med en liten bakgrund. Hur kommer det sig att du hamnade på kvinnojour från början? Det ska ju inte handla om det idag liksom. Men det kan alltid vara bra med en liten recap liksom.
När jag var väldigt ung, när jag var 14, så träffade jag en man som jag blev tillsammans med. Han var jättecharmig, trevlig och kärleksfull i början. Men sen så eskalerade det här helt enkelt, och han började visa tecken på svartsjuka, och så småningom så började han utsätta mig för olika typer av våld, psykiskt och fysiskt och även sexuellt våld. Så att, och jag var fast i den här relationen i nästan 4 år innan jag lyckades bryta mig ur och hamnade på Tyresö kvinnojour helt enkelt.
Och den här mannen, han var väl vad man säger, du var ju minderårig och han var över 18 om vi säger så också, va?
Det stämmer. Ja, han var ju vuxen man.
Ja, nej, men precis. Hur fick du liksom reda på att man kunde var det ditt egen idé att åka till en komma till en kvinnojour, eller hur hamnade du liksom där?
Alltså, det var faktiskt på socialtjänstens initiativ skulle man kunna säga. Det jag gjorde när jag började inse vad jag var utsatt för var att jag ringde till kvinnofridslinjen faktiskt.
Ja.
Och då förklarade de för mig hur jag kunde göra för att ta hjälp. Och jag sökte även på internet och hittade då att man kunde kontakta sin socialtjänst som kunde hjälpa en då. Så att det var socialen som placerade mig på kvinnojouren.
Hur gammal var du då när du blev placerad?
Då var jag 18 år.
Du gick sista året på gymnasiet, va?
Ja, precis. Det stämmer. Tredje året här.
Och då hade du ju varit i den här relationen sedan du var 14, alltså.
Exakt. Så det var ungefär 4 år.
Ja, precis. Det är länge. Hur var det att komma till kvinnojouren när du kom dit?
Alltså, jag var nog ganska mycket i ett chocktillstånd skulle jag säga när jag kom till kvinnojouren. Jag var ju precis i början av den här fasen av att inse vad jag faktiskt hade blivit utsatt för. Att jag hade blivit utsatt för våld i en relation. Väldigt grovt våld också. Så att det är egentligen det jag kommer ihåg, att jag var väldigt, väldigt chockad. Och samtidigt så var jag också väldigt lättad. För att jag helt enkelt kunde komma till en plats där jag förmodligen kunde känna mig trygg. Och där det fanns personer som både kunde och faktiskt ville hjälpa mig också. Så att det var nog blandade känslor, både chock och lättnad.
Bodde du med några andra när du var där?
Ja, alltså det fanns plats för 2 kvinnor med barn, förutom då mig. Så 3 kvinnor bodde där alltså. Så att under min period när jag bodde där så bodde jag med lite olika personer. Men när jag kom dit så var det 2 kvinnor som bodde där och som hade barn med sig. Vi hade ju alla ett eget rum och så, men vi delade ändå kök och vardagsrum och så.
Hur var det liksom att flytta in med andra personer som har så här små barn och så? Tyckte du att det var jobbigt?
Alltså, både ja och nej. Det var lite jobbigt. Alltså barn gör ju väldigt mycket ljud och väsen av sig. Men samtidigt så var det nästan skönt. För det fick mig ändå känna som att jag ändå var i något slags normalt sammanhang ändå. Mm. För barn tycker jag har en tendens att... Men man blir glad av barn helt enkelt. Det kändes faktiskt lite, nästan lite skönt också att ha andra omkring mig och faktiskt särskilt barn. Men det är nog väldigt olika beroende på hur man är som person. Men för mig gick det väldigt bra.
Ja. Nej, men barn har ju en tendens att leva i nuet sådär, så det är väl kanske det som de kan hjälpa till med väldigt mycket, tror jag. Även om de har blivit utsatta för våld liksom, så är det, har de ju, de har ju inte... Jag kan inget om barn, men jag vet inte om de har utvecklat, de kanske inte har utvecklat såna här jobbiga tankar som man har när man är vuxen på samma sätt liksom.
Nej, jag skulle tro det. De har ju, som du säger, en mer lättsam syn på livet liksom. Och kanske får en att glömma lite grann vad man kommer ifrån, vad man har varit med om.
Ja, men precis.
Så att man får en paus.
Men det som jag tänkte på, du bodde väl hos dina föräldrar innan du flyttade till kvinnojouren, va?
Mm, det gjorde jag.
Hur reagerade de liksom när du skulle flytta hemifrån och då skulle flytta till ett skyddat boende liksom? Eller, det kanske inte blev som att du skulle flytta hemifrån, men du fattar vad jag menar, tror jag.
Nej. Ja, jo, det blev ju egentligen som du säger, att första gången jag flyttade hemifrån var till en kvinnojour, vilket är speciellt i sig. Och det hade väl de kanske inte riktigt hoppats på att det skulle vara så jag flyttade. Men de tyckte nog att det var ganska jobbigt. Men ändå att det var bra. För att de förstod ju att jag var mycket tryggare på kvinnojouren och att jag skulle få hjälp där. Och de ville ju verkligen att jag skulle få hjälp. Jag tror ändå att de var lättare över att det fanns några som kunde ge mig den hjälpen. Sen så tyckte jag att det var väldigt jobbigt att flytta ifrån dem. Även om jag inte hade bott så mycket hemma under tiden jag var tillsammans med mitt ex. Utan jag var mest hos honom. Så behövde jag nog dem väldigt mycket under den här perioden. För det var en ganska tuff period. Genom när jag precis hade gjort ett uppstånd.
Ja, liksom att vara ifrån dem och så.
Ja, precis. Och jag hade ju ändå varit ifrån dem under en så pass lång tid, i flera år. Så att nu när jag ändå äntligen fick chansen att bestämma över min egen tid och inte fick vara med dem ändå på grund av att jag var tvungen att flytta, var ganska jobbigt faktiskt.
Mm, ja, men jag förstår det. Och liksom också det här med att om man bor på ett skyddat boende så kan de inte komma och hälsa på en och sådana där saker. De visste kanske inte ens vart du var någonstans, i sig.
Nej, de fick inte veta det. Jag berättade aldrig det för dem, utan vi träffades på andra ställen runt om i stan. Vi kunde ju aldrig ses hemma hos dem eller hemma hos oss.
Förbereddes dina föräldrar på något vis om hur du skulle flytta eller blev det liksom väldigt panikartat och det gick väldigt fort, eller hur var den flytten liksom?
Det gick faktiskt väldigt fort. Vi hade varit, jag och min mamma hade varit hos socialtjänsten och haft ett möte med dem några dagar innan, och då hade de sagt att ja, men du behöver flytta till ett skyddat boende efter helgen, kom vi då överens om. Men sen så blev det ändå väldigt snabbt i sista stund, för att det var lång helg. Så att jag var tvungen att packa mina grejer på vart och åka iväg innan kvinnojouren stängde helt enkelt, innan helgen. Så att det gick väldigt snabbt, kommer jag ihåg. Jag kommer ihåg att jag sprang runt i mitt rum och liksom bara slängde ner saker i resväskan. Och... ja, jag tror inte heller att jag förstod riktigt själv vad som hände.
Nej, jag fattar. Hade du kontakt med den här killen då fortfarande, eller hade ni slutat ha kontakt?
Vi hade precis slutat ha kontakt. Vi hade inte hörts på kanske en vecka, så det var fortfarande väldigt nytt.
Alltså, du pluggade ju på gymnasiet. Kunde du fortsätta göra det, eller hur gick det med det?
Ja, jag lyckades faktiskt fortsätta plugga på gymnasiet, fast det gjordes på distans då.
Ja, du har övat på den här coronagrejen för länge sedan.
Exakt. Ja, jag är ganska van vid det. Fast ur andra förhållanden. Men ja, jag vet att jag kontaktade min mentor och faktiskt rektorn på gymnasieskolan och berättade i stora drag vad det var som hade hänt. Alltså att jag hade en hotbild mot mig och att jag gärna skulle vilja ta ut mig i gymnasieexamen ändå. Och frågade om det gick på distans. Och de svarade att de skulle göra allt i sin makt för att det skulle gå. Och jag fick ett väldigt bra bemötande på en gång. Och hon hjälpte verkligen mig på ett väldigt, väldigt bra sätt. Och jag lyckades ta studenten till slut. Så det blev en hel del tryggandet på kvinnojouren.
Var det svårt när det var så mycket andra folk där? Eller fick du vara i fred liksom?
Det var ganska svårt faktiskt. Men det var nog inte främst för att det var så mycket folk. Utan det var nog för att jag hade så mycket annat i huvudet. Alltså jag hade ju liksom det jag hade varit med om i huvudet. Och polisanmälan och hur det skulle bli sen och allt möjligt. Så det var lite tufft. Men samtidigt så var det också som en tillflykt för mig. Att bara kunna bli inplugget helt enkelt. Och tänka på någonting annat än sen.
Vad gör man annars liksom på dagarna på en kvinnojour? Så om man är 18 så kanske man typ vill gå ut på klubb eller liksom sådana saker. Du kanske inte gjorde det så mycket, men jag vet inte. Vad tänker du?
Alltså, jag skulle nog säga att livet på en kvinnojour är faktiskt väldigt likt livet nu under pandemin.
Mm.
När man måste hålla social distans och inte kan gå ut och göra saker. För när man lever med skyddad identitet och med en hotbild så är man liksom begränsad i vad man kan röra sig någonstans. Man kan inte åka in kanske till stan på samma sätt som förut utifrån att man sätter på sig sex. Man kan inte träffa anhöriga på samma sätt som förut för det kan också vara en risk. Så att det blev en hel del att jag mycket var inne på kvinnojouren och dels skuggade men också hade liksom stödsamtal med de som jobbade på kvinnojouren, om det hade varit med om. Men jag försökte också, tror jag, kanske upptäcka, vad ska man säga, mig själv lite på nytt. För jag hade ju blivit helt nedbruten i den där relationen, så att jag visste inte riktigt till exempel vilken mat jag gillade. Så jag kommer ihåg att jag prövade massa olika maträtter och försökte liksom, ja men, upptäcka vilka filmer jag gillade, vilken musik jag gillade och sådär. Och så pratade jag också en hel del med de som bodde på kvinnojouren också. Man försöker liksom hitta vem man är och vad man har för värderingar och vad man tycker om och inte. Och för mig var det som att jag fick börja om helt från noll nästan. När jag hamnade på kvinnojouren och förstå fick jag chansen att upptäcka det. Så att det var väldigt tufft. Så på ett sätt var det som att jag hade liksom spolat fram 10 år tidigare för att jag var tvungen att klara mig själv och flytta hemifrån. Sådär. Men på ett sätt var det också som att jag var kvar i den här tonårsfasen där man inte har någon aning om vem man är eller vad man tycker eller vad man vill göra. Liksom. Det var verkligen en ganska konstig tid ändå.
Vad tyckte du var det bästa med att bo på kvinnojouren?
Det var nog just att jag kände mig väldigt trygg för att mitt ex inte kunde komma åt mig längre. Och att det fanns folk på kvinnojouren som var på min sida. Jag upplevde verkligen att när jag bodde där så alla som jobbade där verkligen visade att de visade stöd till mig och de fick mig att inse att det som jag varit utsatt för faktiskt inte är mitt fel överhuvudtaget. Och det behövde jag verkligen förstå. Och sen så blev jag också väldigt mycket hjälp i med praktiska saker, till exempel som hur man gör en polisanmälan och ansöker om skyddad identitet och sådär. Så att ja, alltså kvinnojouren betyder väldigt mycket för mig. Och det kändes som att de alltid var på min sida.
Mm. Ja, men vad bra. Det är ju det vi försöker vara i alla fall, så det känns ju bra att vi har lyckats med det.
Ja, det har ni verkligen gjort.
Vad tyckte du var mindre bra med att bo på kvinnojouren?
Ja, alltså om jag ska vara ärlig så kan jag inte riktigt komma på någonting som hade liksom direkt kopplat till att bo där. Det enda jag kan tänka på var att jag såklart hellre hade bott hemma med min familj.
Ja.
Eftersom att jag var ung och ja, man behöver sin familj helt enkelt. Men annars kan jag faktiskt inte komma på någonting. För att jag tyckte ändå att det var bra att man inte bodde där helt själv. För att om jag hade bott själv så hade jag nog haft alldeles för mycket tid med mig själv och mina egna tankar. Men nu fanns det andra som bodde där också som jag kunde umgås och prata med. Jag hade ju nästan tappat den här sociala förmågan också eftersom att jag blev så isolerad. Så jag fick nästan träna upp den lite igen. Det var väl främst att jag inte kunde bo hemma med min familj som var jobbiga. Men jag bor på kvinnojouren.
Det var nog alla frågor jag hade förberedda. Är det någonting som du har tänkt på som att vi borde prata om mer?
Alltså, någonting som jag skulle vilja säga är att det finns hjälp om man bara söker den.
Mm.
För jag trodde verkligen att det inte fanns någon utväg för mig ur den där relationen. Jag fick liksom höra att vart jag gömde mig så skulle han hitta mig och han skulle hämnas och jag fick inte polisanmäla så då skulle han också hämnas och sådär. Men, och jag var verkligen rädd för mitt liv. Men kvinnojouren blev verkligen min räddning. Alltså jag kände mig så trygg där och fick så mycket hjälp och så mycket skydd som jag inte ens visste fanns. Till exempel det här med att man kan få skyddade personuppgifter. Jag hade ingen aning om det. Och hjälpen är oftast bättre än vad man tror att den är. Så jag kan tänka mig att mitt ex inte var den enda som säger att ja, men försöker du ta hjälp av någon så kommer jag ändå hitta dig. Men det finns verkligen bra skydd från många olika ställen i samhället. Och kvinnojouren är verkligen ett jättebra ställe att börja på. För att ni har väldigt koll på vilka olika typer av myndigheter och allt vad det är som finns och som kan hjälpa till.
Ja, men det var nog det hela då i så fall, om du inte har något mer som du vill säga.
Jag tror faktiskt inte det.
Och då tackar vi Sofia att hon har varit med i dagens poddavsnitt och så hörs vi nästa gång. Tack så mycket.